Hej, varmt välkomna till DI:s ledarpodd. Välkomna säger jag också till ledarskribenterna Henrik Westman, Tobias Wikström och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag den 25 januari när vi spelar in den här podden. Jag säger välkommen också till dagens gäst, Lasse Wierup, kriminalreporter på Dagens Industri. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Den organiserade brottsligheten misstänks ha tagit sig in på bankernas utlåningsavdelningar. En kvinnlig bankanställd i SEB ska ha fått pengar och en bostadsrätt från en kriminell gruppering i Södertälje. Lasse, vad är det som har hänt här egentligen?
Det var så att man inledde en stor insats mot personer i utkanten av det man kallar Södertälje-nätverket. Personer som drev företag och till synes etablerade verksamheter inom fastighet och hotell och annat. Och då ledde spåren efter att man hade fått beslut om telefonavlyssning fram till SEBs lokalkontor och en anställd där som i flitiga kontakter hördes kommentera och berätta om hur hon såg på förutsättningar för att ge lån till de här. Och det har då emanerat i 2 åtal redan och 4 nya åtalspunkter om grovtagande muta är på gång.
Hur stort är det här problemet då?
Svårt att säga. Kan ju se i polisutredningar och kontakter med de som har utrett polis och åklagare genom åren att åtminstone sedan 2010 så har just SCB i fall efter fall visat sig ha beviljat krediter till personer i den kriminella miljön utifrån falska uppgifter som har då putsat upp kreditvärdigheten. Det handlar om påstådda anställningar och påstådda löneutbetalningar och sådär. Sen vad som ligger bakom detta och varför man har liksom svikit den egna arbetsgivaren inom banken och sagt ja till den här krediten är ju lite oklart. Ibland så ser man att det är släktförhållanden. Man har vuxit upp i samma lilla by i Turkiet. En sån här sak som framkommer ibland. Det finns vänskapsförhållande och också då pekuniära delar i det som i det här fallet med mutorna.
Skulle du säga att SCB är extra utsatt?
Alltså man kan nog se det att i de fallen som har avslöjats så är en överraskande hög andel knutna till SEB. Men det är klart att Danske Bank har figurerat i en enorm härva där det faktiskt kommer en dom idag då mot de åtalade. Det handlar om personer från före detta Sovjetunionen som har nästan i industriell skala tillverkat falska intyg som sedan har lett till krediter från Danske Bank. Så att det är många, det är ett stort problem för många och det är klart att det kan handla om vart polisen har riktat söka ljuset såklart. Men det är ju uppenbart när man går in i de enskilda fallen att kontrollerna inte är tillräckliga.
Henrik, varför är det så allvarligt att den organiserade brottsligheten nu har tagit sig in i just bankerna?
Ja, det är ju, ska man säga först, att det är ju jätteviktig granskning som Lasse gör och att det här faktiskt uppmärksammas. Det är ju på många sätt den mest skrämmande och farligaste formen av infiltration. Banker är ju unika, får man säga. Det är de som, så att säga, håller igång ekonomin. De har en unik roll som förmedlare av kapital från människor som behöver placera kapitalet till människor som behöver låna. Att det då finns individer i banker som har lojaliteter med kriminella nätverk, det är ju oerhört förtroendeskadligt. Så att, vi har ju sett den här typen av infiltration i myndigheter, domstolar, i kriminalvården och vi har också hört om det i flera olika företag och nu finns det då också i bankerna. Och det här är ju något som man verkligen, verkligen måste ta på allvar ifrån bankernas sida, inte minst.
Mm. Jag tänker att bankerna blir ju här en väldigt viktig del då av den kriminella infrastrukturen. Gäng bryr sig om pengar och här har vi banker som beviljar lån i utbyte mot mutor, det är ju liksom ren korruption. Och sedan betalar kriminella räntor på lånen med svarta pengar. Så det är ju en tvätt som bankerna sanktionerar. Och precis som Henrik är inne på så följer ju det här ett bredare mönster där gängkriminella infiltrerar och utnyttjar viktiga samhällsfunktioner till sin egen fördel. Till exempel då så var det förra året en handläggare på Attunda tingsrätt som dömdes för att ha läckt sekretessbelagda uppgifter till gängkriminella. Hon lät dem använda hennes tjänstedator, hon tipsade om att polisen skulle avlyssna deras telefoner. Och man kallar ju det här systemhotande då för att det är så viktiga funktioner för samhället som gängen infiltrerar. Vi måste ju kunna lita på att rättsstaten fungerar. Vi måste också kunna lita på bankväsendet.
Och det som är så speciellt med den här typen av brottslighet inne i systemet, om det är på kommuner eller mäklarbyråer eller banker, är ju att det här är inte enskilda bedrägerier. Jag inbillar mig att det i alla tider har förekommit att banktjänstemän har kanske har förskingrat pengar för egen del, man kanske har spelskulder eller någonting i den stilen. Men det här är ju organiserat och strukturerat och de här personerna kan bida sin tid. De kan alltså verkligen bli en del. Alltså det är väl det som infiltration betyder. Att man verkligen låter sig inkorporeras i den här miljön. Då för att kunna hitta luckor, för att kunna hitta möjligheter. Och man kan så att säga låta det ta tid och invänta det tillfälle som ges.
Lasse, vad säger bankerna själva om den här problematiken då?
Inte mycket, bara i allmänna svepande ordalag att det här är en utmaning för hela samhället och att vi alla måste jobba tillsammans och så. Och det har vi sina förklaringar. Det är, kan vara riskabelt för bankerna att medge att man har problem eftersom Finansinspektionen förstås har i uppgift att granska hur man hanterar risker när det gäller organiserad brottslighet. Men det gagnar ju inte riktigt till sakens belysande och inte heller tror jag till att man rensar ut här, så vet jag då vi har kontakter med de politiska partierna som ligger på den här frågan. Där tycker man kanske att man måste avkräva bankerna ett större ansvar. Kan man inte visa hur man då gör detta så måste man fundera på ytterligare regleringar och sådär. Det är ju klart där då börjar det bli en sån fråga som bankerna kanske trots allt måste öka transparensen i det här. Men nej, när jag ställer frågor så får jag inte riktigt några svar.
Ja, och sen tycker jag att det var intressant det som skedde här i onsdags i samband med Swedbanks bokslut, där man faktiskt tog beslut om att investera då 1 miljard årligen under 2 år i förbättrade säkerhetsrutiner. Och det tror jag verkligen är ett symptom på det som Lasse pratar om. Att de vet detta internt naturligtvis, och det här är någonting som skrämmer vettet ur bankdirektörerna. Det här måste bort, och för att lyckas med det så måste man ju också investera i system och rutiner som stoppar det. Till exempel att ett bolån inte kan handläggas av en enskild tjänsteman, utan det måste vara 2 stycken åtminstone. Men också man kan se framför sig hur man använder liksom AI för att fånga upp misstänkta transaktioner, hur man faktiskt kanske backar tillbaka den här hysteriska digitaliseringen som genomsyrar bankerna. Att saker och ting kanske måste få ta lite längre tid. Det kanske måste vara åtminstone liksom 2 par ögon som tittar på någonting innan pengar flyttas från företag A till B.
Vi ska byta ämne och säger därmed tack för din medverkan, Lasse Wierup. Du ska få jaga vidare på din nyhetsjakt. Tack för att du var med och gästade oss i podden.
Tack.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Vi går vidare med veckans snackis. Alice Teodorescu-Måwe ersätter Sara Skyttedal när KD petar sitt första namn. Det stormar rejält i KD. Har Ebba Busch koll på sina partimedlemmar, Tobias?
Ja, hon kanske inte har haft full koll på Sara Skyttedal i alla fall. Det här handlar nog i huvudsak om problemet hos just Sara Skyttedal, att hon inte har varit riktigt transparent, även om hon själv hävdar det. Men det finns ju en del kritik mot Ebba Busch också, så att säga. Men jag tror inte det är så att Ebba Busch generellt sett inte har koll på sitt parti. Det har hon nog väldigt mycket.
Vad säger turbulensen om Ebba Busch som partiledare då?
Nej, men det är väl oklart hur mycket detta i grund och botten har med henne att göra, men all turbulens skadar ju såklart Ebba Busch. Det som vi nu ser i Sara Skyttedals försvarstal, bland annat då i 30 minuter på SVT, det är ju ett ganska tydligt försök att dra Ebba med sig ner, om man säger så. Det är ändå ganska exceptionellt med en så pass allvarlig sågning av partiledaren från en av partiets mest kända profiler. Skyttedal säger att partiet är flexibelt med sanningen. Hon säger att Ebba kör över intern demokratin och kallar detta för bedrägligt beteende. Alltså det är ju som sagt väldigt anmärkningsvärt. Men sen, ja, det har ju, apropå då Ebba Busch, alltså det har ju varit stökiga år för KD. Först då med Ebba Buschs husdebackel, sedan konflikten runt Skyttedal som ville driva narkotikaliberalisering till en partisekreterare som fick avgå. Och allt detta då sammantaget ger ju inte bilden kanske av ett stabilt parti. Och det är klart att Ebba Busch som ytterst ansvarig då påverkas av det.
Samtidigt så tror jag nog att hon är väldigt dominerande i sitt parti. Och av allt att döma så är det ju hon som på kort tid har matchat fram Alice Teodorescu-Måwe som nytt toppnamn i Europaparlamentsvalet. Och det gick fort. Uppenbarligen fick hon med sig de relevanta organen i partiet på just detta. Och det framstår ju verkligen som att Ebba Busch har sagt: här har vi ett problem, här är lösningen, vi kör på det. Och det möter inget tydligt motstånd, som vi har sett i alla fall, att den här ersättningskandidaten kom in från sidan.
Hon försöker städa upp helt enkelt.
Mm. Vad tror vi om Sara Skyttedals framtid då?
Ja, alltså hon menar att hon tog kontakt med SD för att hon kände att partiet höll på att lämna henne och var rädd för att bli arbetslös. Det är en liksom lite märklig förklaring kanske. Det här var ju slutet av sommaren och valet är ju början av juni. Och sen är det klart att liksom, om man som förtroendeval byter parti bara för att få ett jobb, det är klart att det skadar hennes roll i partiet. Så. Mm.
Dessutom verkar ju inte Sverigedemokraterna ha blivit särskilt glada över den här flörten från Sara Skyttedal, utan tvärtom så är det ju Sverigedemokraterna som har slagit larm till Ebba Busch. Det Sara Skyttedal kanske underskattade, det var att Sverigedemokraterna har ju ägnat åratal att hålla koll på sina medlemmar när det gäller rasism, och de har uteslutit folk till höger och vänster som de inte vill ha kvar i partiet. Och man vill inte ha in problematiska personer på det här sättet, hur karismatiska de än är. Så att det fick ju alltså totalt motsatt effekt. Sara Skyttedal säger att jag skulle kunna lira lite med er, säger hon till Sverigedemokraterna, som sen istället hör av sig till Kristdemokraterna i någon slags, dels kanske därför att Jimmy Åkesson har en personlig relation med Ebba Busch, men också för att visa att vi är ett parti som inte spelar under täcket, så att säga, utan vi slår larm så att säga kollegialt till ett annat parti när det kommer en sån här sak.
SD har ju också lagt ganska mycket tid på att bygga upp en bra relation till, om man säger så, de borgerliga partierna. Och det var ju artiklar som handlade om detta, just att det var ett sms från Jimmy Åkesson då som blev så att säga fallet då för Sara Skyttedal. Sen är det också lite intressant att det här ändå följer kanske en liksom mindre smickrande trend för KD. Alltså deras nuvarande toppnamn till Europaparlamentet är ju också en tidigare kristdemokrat, Charlie Weimers, som var ordförande i ungdomsförbundet, precis som Sara Skyttedal var. Och som senare jobbade för Göran Hägglund och sen var stabschef för KD i Europaparlamentet innan han gick över till SD, så att det kanske väcker liksom lite minnen så att säga.
Det finns en intressant aspekt här i Europavalet som någon sorts liksom karriärväg. Det viktiga är att man kommer in i Europaparlamentet och har det som ett jobb. Vilket parti man sen representerar, det har mindre betydelse. Och det är ju inte bara KD som har utmärkt sig här, utan man tog ju bland annat in Corazza Bildt som representant för Liberalerna. Så att det känns som att här finns en delvis annan syn från partierna, vem som ska representera dem i EU, och det verkar också finnas en hög vilja hos den som väl sitter i Europaparlamentet att vilja bli kvar där, och då är man faktiskt beredd att byta parti.
Och Alice som ju de nu tar in, som kom från Moderaterna.
Ja, det är absolut.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Jag säger tack Ellen, Tobias och Henrik. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman, och vi hörs igen nästa vecka.